Jag ska försöka, jag kommer väl prata både om tvåkanalig och flerkanalig återgivning här idag, vad begreppet betyder i de olika sammanhangen. Men en lite rolig grej är att första året, alltså jag tror det var 77-78 som jag höll på med framtagandet av den här högtalaren, så gjorde jag också lite studier på örats faskänslighet, huruvida fasdistorsionen är hörbart. Och primärt då därför att om det är så att man hör fasdistorsion, då måste ju en perfekt, inom citationstecken, det är ett fjantigt begrepp, men perfekt högtalare måste ju då ha faslinjär, får inte tillföra fasdistorsion. Och det ställer till med problem, därför att man är nästan tvungen att göra tvåvägssystem om det ska fungera. Om man inte ska få andra, det finns många lösningar i och för sig, men om man inte ska få problem med lober som tutar åt fel håll och sådär, och kunna använda ett verktygrum och kunna tillfredsställa andra önskemål om samma högtalare, holofoniska egenskaper, att det är producerat komplext ljudplats och så vidare, då är man nästan tvungen att göra tvåvägssystemet. Men om det finns möjlighet att tillåta lite fasdistorsion vid mycket låga frekvenser, då kan man göra trevägssystem och dela till separata baslådor, och då får man plötsligt helt andra möjligheter att uppnå obegränsade ljudtryck, eller i alla fall väldigt stora ljudtryck. Så det kunde vara en poäng. Jag höll på att studera under det här första året tillsammans med faskänslighetsstudierna på hörseln möjligheterna att göra en delning långt ner frekvens. På den tiden, i slutet av 70-talet, så det fanns ju trevägssystem och sådär, och de brukade ju ha en delningsfrekvens ofta mellan 800 och 1000 hertz till vänster. Det är ganska högt upp i frekvens. Alla känner alla till begrepp som hertz här och decibel ungefär. Det här är AV-området. Man brukar kalla under gränsen 20 hertz. Men det finns ju musikinstrument som går ytterligare något lägre. Högsta licenten, som man brukar kalla förvarighetsgränsen, är 20 000 hertz. 1000 gånger högre frekvens. 1000 är så långa våglängder. 17 meter här nere. 1,7 centimeter högt i diskanten. Ungefär.
Hur var det med ögats faskänslighet?
Jag kommer till det. Här någonstans brukade man dela mellan bas och mellanregister. Jag vill ju dela här nere någonstans. Inte riktigt definierat var någonstans, men långt ner i frekvens. Jag gjorde massor av försök för att testa vad man ska dela. Både när det gäller att inte störa eventuell faskänslighet, som ju kartlades samtidigt, och för att inte ställa till med andra problem. Två stycken andra problem, där den ena i och för sig är väldigt nära relaterat till faskänslighet. Det är att man vill inte höra grundtoner från röster i bassystemen. Därför att bassystemen måste man ofta placera i rummet på ett sånt sätt så att de får stöd av alla väggar. För annars blir det interferenser. Och det gör att man får interferenser en liten bit upp istället där grundtonerna ligger. Man vill mycket, mycket hellre att grundtoner från röster ska komma från huvudhögtalarna och inte från basarna. Och en mansröst normalt när man talar ligger strax över 100 hertz, lägsta tonerna. En bassångare kan ofta sjunga lite lägre, men normalt, man tar sig så långt det man kan, så är det ungefär 100 hertz. Så att man bör ju dela under det. Det var uppenbart i alla tester. Å andra sidan, så när man kommer riktigt långt ner i frekvens och försöker dela där, så får man nya problem. Ett av problemen är ju att huvudhögtalarna inte längre kan tillgodogöra sig stödet. De blir ju inte fristrålande längre, utan interferenserna i rummet blir problem. Och det är delvis det man vill undvika när man vill komplettera med ett par baser. Ett annat problem är att delningsfiltret som sådant inför en viss tröghet, som är närbesläktad med fasdistorsion, som gör att rytmiska effekter blir skadade. Alla har säkert hört, det är ju, i high-end-sammanhang är det ju enormt populärt att säga man ska inte ha ett delningsfilter till huvudhögtalaren, utan man ska bara komplettera med basmodulen där huvudhögtalaren ramlar av. Det blir en delning ofta ner i 40-50 hertz eller någonting. Och plötsligt så spelar all ljudbas ur fas. Den kommer för sent. Om musiken har en viss, så vill man att den ska vara i fas. Men det blir istället, alla har säkert hört hur det låter när basen hänger efter och inte hänger med i musiken. Det är oartikulerat och tråkigt. Funkar bra i en hemmabio om man bara ska lyssna på Tyrannosaurus Rex som hoppar eller någonting sånt där. Det är ju rätt odefinierat buller. Men i musiksammanhang så brukar det inte vara så lyckat att dela väldigt långt ner. Och hur man håller på med det här, så når man en ganska entydig frekvens, nämligen 80 Hz. Plus minus några få Hz. Kommer man för långt ner så går det alltid att hitta, i varje fall tekniska signaler som gör att man hör att basen får för mycket gruppetid, kommer för sent. I varje fall om man har rimligt så branta filter som man behöver ha för att inte höra rösterna i basen. Det är en balansgång, man måste hitta rätt. Jag hade mycket, mycket dialog med Sveriges Radio med det här på den tiden. Och de önskade en rekommendation och lite förslag till studier som man kunde göra för att undersöka de här fenomenen. Så jag förmedlade den information jag hade och jag fick till och med vara med på några tester. Och det resulterade i en skrift från Sveriges Radio som rekommenderade 80 Hz delningsfrekvens när man kompletterar med bassystem. Den här skriften kom ett antal år senare i händerna på Tomlinson Holman. Är det någon som vet om det?
T-Rex,
exakt. Tomlinson Holman är mannen som har byggt den ursprungliga T-Rex-normen som föreskriver förvånansvärt nog 80 Hz delningsfrekvens. Det är ganska roligt. Hade jag aldrig trott när jag satt i min källare och studerade. Men det är orsaken till att T-Rex föreskriver 80 Hz. Det är kallt. Jag tror jag köpte den för 5 timmar sedan. Ja, det är väl det. Jag vet inte om jag ska säga något mer om vad jag har hållit på med.
Du var örat bas känns lite.
Ja, just det. Det kan jag säga något mer om. Det där är en jätteintressant fråga. Det där har studerats tidigare. Framförallt i Tyskland gjordes det under det tidiga och sena 40-talet diverse studier som i slutsatsen tydligt uttalat påstår att hörseln inte är faskänsligt. Känslig kan inte detektera fasdistorsion. Och det här kan man ju tycka är en intressant utsaga. Den bryter ju redan i en sån påstående, så bryter man ju mot den första vetenskapliga tesen. Kan alla den?
Ja.
Första vetenskapliga tesen föreskriver, det här är det första man ska lära sig om man ska hålla på med någon sorts forskning, att man kan i bästa fall så kan man detektera avvikelser som man letar efter. Men man kan aldrig från ett experiment med nollresultat påvisa frånvaron av några avvikelser. För det kan vara bara så att man inte har lyckats hitta det. Så att man gör ett experiment på nollresultat och påstår att man har bevisat att någonting inte finns, då förbryter man sig mot den allra, allra, allra mest basala, med reservation för att det ordet inte finns i svenska språket egentligen, vetenskapliga tesen. Basalt, det är en bergart tror jag på riktigt. Svenska akademins ordlista. Så att det fanns väl indikationer på att det i alla fall var rätt svårt att höra fasdistorsion om man tittar på den här studien, även om slutsatsen är helt felaktig. Eller påståendet är felaktig. Man kan inte dra någon slutsats annat än att man inte har lyckats påvisa. Så en av de första sakerna jag gjorde under det sena 70-talet, det var att repetera de tyska experimenten precis. Och de tyska experimenten gick ut på att man spelar musik, ett rikt urval av musik, och så har man en liten knapp man trycker in och då inför man en allpasslängd som ger fasdistorsion på precis samma sätt som ett delningsfilter i en högtalare. Fantastiskt enkelt. Fast utan att införa lobeffekter som delningsfilter på en högtalare också kan göra. Men det gäller ju att separera saker när man vill undersöka dem. Och då är det väldigt lätt att konstatera att det är mycket, mycket svårt för någon som inte är beredd på vad som ska hända att höra några som helst skillnader. Om man inte gör testen blinda och berättar att nu är det fasvridet, då har ju alla perspektivet ändrat sig, eller klangen eller renheten hos, klarheten hos den. Men så plötsligt så berättar man att det är viktigt, så kan ingen ha skillnad längre för det mesta. Och det är ju intressant. Men jag hade en liten, någon sorts ansats som jag ville prova. För att det finns skäl att misstänka att det kan finnas fasdetekterande egenskaper hos hörseln. För att om man är i till exempel ett trapphus i någon betongkåka av någon slag, alla har säkert varit inne i så. De har ju inte så här jättevälkontrollerad avklingning. Jag har säkert hört att det ekar en hel del i ett sånt rum. Och så visslar man med en god kvalitet. Fast har med sig kanske en kollega som inte är fullt lika musikalisk och visslar falskt. Då har man ganska dramatiska blandtoner i öronen. Någon som har provat detta?
Så som den renvisslande eller falskvisslande, det spelar ingen roll. Man kan alltså, om man tar i ordentligt i en sån lokal och visslar 50 hertz från varandra, två toner samtidigt, då kan man ha en brumsignal i öronen. Och det är ett väldigt tydligt tecken på att örat har någon olinjäritet. Man kanske inte hör en sån distorsion när man lyssnar på en ton, men det finns en olinjäritet i mekanismen. Och finns det en olinjäritet, då borde man kunna höra fasdistorsion, därför att fasdistorsion ger en vågformsförändring. Och vågformsförändring ger en amplitudförändring. Man fasförvränger en kompakt puls, så förlorar man i regel amplitud men får en längre varaktighet istället. Och det motsatta kan hända också. Man fasvrider en puls som startar med en rektangulär envelop, så får man ofta översvängar i början istället. Så man förändrar amplituden, och har man olinjäriteter i mekanismen och ändrar amplitud, då borde det kunna gå att höra skillnad på något sätt. Så jag gjorde massa testsignaler. Ni har tid 5-6 timmar. Jag kommer att ta tid. Jag gjorde massa rena experimentsignaler som bestod av sinustoner. Det mest effektfulla var att ha en 200 Hz-ton och en 401 Hz-ton samtidigt. Alltså en oktav plus en hertz. Då hörde man väldigt tydligt en svävning. Det finns bara två toner som är båda korta perioder, eller hyggligt korta, en 200 delsekund och en 401 delsekund. Men man hörde en svävning på en hertz. Så att de här tonerna ljöd samtidigt, så lät det någonting i stil med wow, 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 wow. Jag blir naturligtvis kraftig. Men alla som utsattes för den här signalen hörde den här svävningen. Och då tänkte jag, om man introducerar en fasvridning mellan 200 och... Vet alla vad fas är förresten? Här är en sinusvåg. Det är en ren ton, en sinusvåg, om den är perfekt sinusformad. En ton som bara har sin egen frekvens. Den är inte, det finns inga ytterligare frekvenser som hjälper till att ge den mera ljusklang, klarare. Det här är en tidsskala. Vi kan kalla den här tiden 0, eller den tiden 1, vad det nu är för enhet. Om jag fasvriden är 180 grader, då kommer den punkten att se ut som att flytta dit. Så det kommer sinus här borta istället. Om jag fasvriden 90 grader, 360 grader, det är helt varmt, det är en komplett fullbordad sinusvåg. 90 grader, då förskjuts den punkten dit och då ser det ut så här istället. Och den fasvridning man har i en högtalare till exempel, den är ju frekvensberoende. Vissa frekvenser ser likadana ut in och ut på en given tidsskala. Vissa frekvenser har flyttat sig framåt eller bakåt i tiden. I sitt statiska utseende. Dynamiskt upp så blir det helt andra effekter, men det är en annan fråga. Det ska jag till här. Och min tanke var då att om jag fasvrider mellan 200 och 401 Hz, så att de här två tonerna som ligger på varandra, den ena lite glesare, den andra lite tätare, de synkroniserar på ett annat sätt. Då vet jag ju från början att den här svävningen hade ett intervall på en sekund, så att en halv sekund senare så var upplevda klangen maximalt annorlunda. Förskjuter jag då den ena tonen bara 180 grader eller 90 grader eller någonting, då flyttar jag mig i tiden för svävningen en mycket, mycket längre sträcka. Och det blir samma fenomen som radiosändare eller någonting, där man har en FM-mottagare eller man har blandare, så att man transponerar frekvensen så att man får helt annat inte, va? Så jag tänkte att trycker man in den här fasen i knappen nu, då måste ju alla höra skillnad. Men det var ju ingen som gjorde, för det lät ju fortfarande wow, 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 wow. Vilket är inte så konstigt. Den här tidsskalan har man ju inte med sig. Den här svävningen finns ju. Det är ingen som kan höra om den kommer då eller då i tiden. Det finns ju ingen absolut klocka som referens. Så jag la in en absolut klocka som referens till ett klickljud. Och då var det ingen som missade den fasen. Säger på skoj att den här signalen lät, jag kan knacka här istället. Från början så lät den wow, 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 wow. Så trycker man in knappen så låter det wow, 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 wow istället. Hör alla skillnader? Wow, 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 wow. Thank you. Och det är en dramatisk skillnad. Musikaliska komponenter har förskjutits en halv sekund i tiden, fast jag har introducerat en liten fasvidning som bara påverkar några millisekunder. Så blir det med blandningsfenomen. Jag tänkte att okej, nu när man känner det här, när man vet hur det beter sig, då är det ju jättelätt att höra fasdistorsion i musik. Trodde jag. Det var inte så vansinnigt enkelt, men det gick. provade många olika sorters musik, och det som var lättast att få utslag på med många, många människor. Jag ska korrigera mig förresten. Jag sa att alla kunde plötsligt höra den här skillnaden. Det var inte riktigt sant. För jag hade, när det här testet gjorde, så hade jag, tror jag, 40-50 lyssnare som var med och lyssnade. Det var två stycken som inte kunde höra skillnaden. Och jag tänkte ju att de kanske hade exceptionellt linjär hörsel, så att den här svärningsfenomenet inte uppstod. Det var någon superhörsel av något slag de hade. Så jag frågade dem om de kunde beskriva hur de här signalerna lät. Och de kunde ju härma den här svärningen ut mig. De kunde knacka den här klickljudet också. Men hörde ingen skillnad. Eller samma ljud tyckte de hela tiden. Och det, jag höll på att bli vansinnig. Jag kunde inte förstå varför de inte kunde detektera den. Ända tills jag tog ett helt nytt spår och frågade vad de tyckte om för musik. Och båda de personerna, som de enda två i den här gruppen om 50, de gillade dansbandsmusik. Så jag tänkte att det kanske är så enkelt så att och bara dansbandsmusik, ingenting annat. Att det kanske var... Man ska ju inte säga någonting negativt om någon genre. Jag menar inte att dansbandsmusik måste vara dåligt, men jag tror man kan säga att de här människorna var ovanligt omusikaliska. Det tycker jag är så enkelt. De kunde ju höra de här fenomenen, men de kunde inte uppleva skillnaden när de låg synkront helt olika. Det var den. Så de var inte med i resten av studien alls. Det var 48 personer på.
Min fråga, är det trubbisar de två också?
Nej.
Så har vi haft det liksom helt komplett.
Ja, det har varit otäckt faktiskt. Då skulle man vilja veta vilka band de spelade i. Men så var det inte. Det fanns nog både en och två trummisar med dem där, och de hade inga som helst problem att höra de här grejerna. Nåväl, jag gick vidare, och det som var lätt att få utslag på, eller lättast att få utslag på, det var faktiskt lite stråkkvartett musik. Det är ju ganska enkla konstruktioner, det är bara fyra stämmer samtidigt, så det är ganska tydliga svävningseffekter som uppstår när de spelar. Stråkinstrument är ju svårt att spela absolut rent på. En hertz är ju inte falskt, men det är ju tillräckligt för att det ska bli levande när harmoniken sker. Så vi hittade ett litet stycke som man kunde köra en hyggligt kort snutt av om och om igen, och så kunde man välja att ha på eller av den här knappen. Och fler än hälften av de som var med och lyssnade kunde med lätthet svara rätt varenda gång på vad som var med och utan fasvridning. Fortfarande är det inte så att klangerna upplevdes annorlunda eller att det var rumsliga förvrängningar eller sånt där. Det är bara high-fi tidskrifts nonsens. Sånt händer inte. Men att det musikaliska skenet upplevs annorlunda. Inte nödvändigtvis är det sämre, för det kan ju varit en ganska... När man spelar in någonting, så hur duktiga musiker man har, så kan man kanske göra två uppgifter, för att den första gången så svänger inte riktigt. Det blir inte riktigt rätt känsla. Så tar man en gång till så funkar allt. Fast de kanske har gjort nästan identiskt samma sak, men man har inte kontroll på de här svävningarna, utan det är någonting som uppstår när man spelar tillsammans. Ibland så blir harmoniken maximalt bra känsla i. Och i det fallet så är det naturligtvis tråkigt att ha fasvridning, för då går det åt fel håll, då förlorar man den. Men totalt sett, om man ska, det här är en väldigt smal fråga, men om jag ska säga någonting, försöka säga någonting klokt om behovet av faslinjäritet, så kan jag väl säga att det är väl en av de minst viktiga egenskaperna då man sätter dem i förhållande till hur dåliga saker brukar vara ur andra aspekter. Det är enormt mycket viktigare med låg distorsion och rak tonskörd. Och framförallt sättet som högtalare kommunicerar med rummet, så att det kan uppstå någon sorts rekonstruktion av ett ljudsken. Och det ska jag försöka komma in på nu.